Det är onsdagen den 11 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. I början av maj läckte ett mycket kontroversiellt dokument ut från USA:s högsta domstol. Det ska vara ett första utkast till en ny dom som majoriteten av ledamöterna då alltså ska ha ställt sig bakom, som upphäver den kända domen från 1973 som kallas Roe vs. Wade, som alltså gör abort till en rättighet i USA. Detta har förstås väckt mycket uppmärksamhet i ett land där abort ständigt är på den politiska agendan, där opinionen är delad och där åsikter och känslor kring frågan är mycket starka. Hur ska man då begripa det som pågår? Kommer abort att förbjudas i USA nu? Varför avgörs den här frågan av en domstol och inte av en politiker? Och varför har abort blivit en så enorm fråga i amerikansk politik? Det ska vi tala om idag med mina två gäster, nämligen Roland Poirier Martinsson och Niklas Berid Lundblad. Välkomna hit båda två.
Tack så mycket.
Roland, du är, ska presentera dig för lyssnarna bara. Du är fildoktor i filosofi, författare, senaste romanen Fången, har genom åren medverkat i en rad olika medier och sammanhang och har också i flera omgångar bott i USA. I Texas främst då?
Ja, hälften Texas, hälften Kalifornien, så jag har verkligen en extrem av det.
Ja, just det. Och Niklas, du är också fildoktor i informatik. Du är även jurist och har jobbat på som samhällsplaneringschef på Google. Och du har också bott en lång tid i USA. 5 år var det va?
Ja, 5 år, men bara Kalifornien för min del.
Ja, okej. Okay. Då har vi gedigen amerikansk erfarenhet. Tänkte vi skulle börja från början så att alla är med. Roe vs. Wade, vad är det för någonting egentligen? Vad var det som hände 1973? Om Niklas, du börjar berätta för oss det.
Ja, enkelt kan man säga att amerikanska högsta domstolen fick ett mål i vilket man fick frågan om abort kunde betraktas som en rättighet eller inte. Och man valde att svara på den frågan genom att säga att ja, abort är en rättighet enligt konstitutionen. Och man gjorde det genom att grunda den aborträttigheten då i konstitutionens 14:e tillägg som handlar om rättssäkerhet. Och som också sedermera kommer att läsas som grunden för en hel del integritetsrätt. Och den integritetsrätten och rätten till den egna kroppen utsträcktes då av domare Blackmun, Harry Blackmun, i det underlag som han skrev till domen som sedermera också kommer bli majoritetens åsikt till att omfatta aborten. Så att det har under lång tid sett som ett landmärke för kvinnors rättigheter i Amerika, samtidigt som det också har blivit väldigt kontroversiellt och debatterat.
Ja, bara så vi får klart för oss. Roland, kan du bara kort berätta för oss, högsta domstolen, vilken roll spelar den egentligen i amerikansk politik enligt konstitutionen? Vad är det den förväntas göra?
Ja, alltså, det finns ju en grundlag, konstitutionen, som slår fast en massa rättigheter och har ett antal tillägg. Och sen så stiftar då delstatskongresser och själva republikens kongress då lagar. Och ibland så kan då folk tycka att de här lagarna strider mot konstitutionen. Och då prövas det, då anmäler man det till en distriktshögsta domstol och får ett utslag. Och så ger man sig och accepterar det. Men gör man inte det så går man vidare till högsta domstolen som då kan acceptera att ta upp detta fallet för att man anser att det kan behövas tas upp. Att det finns en oklarhet i relationen till själva konstitutionen. Mm. Och det här Roe vs. Wade då är ju en juridiskt väldigt komplex fråga. Så den har gått till högsta domstolen. När den avgjordes 73-74 någon gång så fick den mycket kritik. Den har fått väldigt mycket kritik ända sedan dess egentligen. Som inte haft att göra med aborträtten i sig utan som har haft att göra med tolkningen av grundlagen. Om grundlagen överhuvudtaget uttalar sig om detta. Och det är nu det som kommer att prövas igen.
Bara, Roland, vad skulle du säga, Roe vs. Wade, vilken roll har det spelat i amerikansk politik under de här snart 50 åren, skulle du säga?
I praktiken så har den framför allt varit en av de, nu är USA väldigt polariserat och har blivit så mycket, mycket mer under 2000-talet. Men denna frågan har varit oerhört polariserande sedan 1973 tror jag det var. Det har varit en kulturkrigsfråga kan man säga, som ständigt har återkommit till debatten, som ständigt har manifesterat den konservativa falangen och manifesterat den liberala falangen och väckt animositet och skapat en relation som har spritt sig och gjort det svårare att förstå varandra och kompromissa i andra frågor också. Så det är en nyckelfråga på det viset.
Mm. Vi ska strax återkomma till det politiska. Vi ska bara borra lite i rättshistorien och den rättsfilosofiska bakgrunden här. För Niklas, du har ju skrivit en text i understrecket på Svenska Dagbladet där du beskriver domen från 1973 som mycket kontroversiell, ja, men just rättsfilosofiskt. Och då gäller det då, så att säga, som Roland säger, andra värden än själva abortfrågan. Kan du berätta hur man ska förstå den bakgrunden?
Ja, det är viktigt att hålla två saker isär här. Jag tror att den ena saken är ju aborträtten i sig, där det finns en stor polarisering i USA. Mycket av polariseringen handlar ju om right to life eller planned parenthood eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är ju faktiskt, där är ju substansfrågan det viktiga och det som polariserar. Så det är en stor komponent i det här. Men sen så, rent rättsfilosofiskt, så är det ju så att det finns två olika sätt att se på konstitutionen. Man kan förenkla och säga att å ena sidan så kan man säga att konstitutionen var ett dokument som drogs upp tidigt i den amerikanska republikens historia och ska förstås som det skrevs när det författades, så att säga. Man ska förstå det i den tidsramen. Och man ska försöka tolka det så snävt som möjligt och så historiskt som möjligt. Verkligen gå ner nästan på etymologisk nivå och förstå hur de enskilda orden användes under den tid då konstitutionen författades. Det kallas ibland för originalism, det associeras med domare. Scalia, som är en av de kanske främsta rättstänkarna på originalismen, som inte, så att säga, själva upphovsmannen till originalismens nuvarande formulering i alla fall.
Så det ska vi säga till lyssnarna, det är en domare som avled för några år sedan, det tror jag många har hört talas om då.
Det stämmer, det finns en understräckare även om honom faktiskt, för den som är intresserad. Och det är den ena, så att säga, sättet att se. Det andra sättet att se konstitutionen är att konstitutionen innehåller ett antal ambitioner för den här republiken. Den sätter fast ett antal utgångspunkter men inte slutpunkter. Och därför så är det fullt möjligt både inom ramen för rättsväsendet och inom ramen för det politiska organiserade så att säga, makten att utöka de olika rättigheter och så vidare som finns. Så konstitutionen ska tolkas i ljuset av en tid, det ska tolkas i ljuset av ett folk, det ska tolkas mycket mer brett skulle man kunna säga. Man också säga att det ska tolkas mer tidsnära snarare än textnära. Den här spänningen mellan textnära och tidsnära tolkning är väldigt närvarande i också Roe versus Wade-debatten. Så där finns en spännande rättsfilosofisk spänning som har spelats ut under lång tid i amerikansk rätt och som är nästan, alltså, som kan skiljas helt ifrån sakfrågan om aborten på ett sätt, för att den här handlar det mycket mer om det som Alexander Hamilton skrev om när det gäller domstolars återhållsamhet i en av federalistuppsatserna, nummer 14 jag kommer ihåg. Och där handlar det helt enkelt om att domstolarna ska vara väldigt återhållsamma i vad de gör så de inte råkar skapa ny rätt, utan de ska bara tolka den rätt som ges och tolka den exakt så som den avses. En sorts bokstavsnära, textnära tolkning.
Om vi hoppar tillbaka till dig, Roland. Det här med hur den amerikanska konstitutionen ska förstås i samtiden. Vad skulle du säga, hur fungerar amerikansk politik där? Alltså, vilken roll spelar den, så att säga, konflikten som Niklas målar upp här, skulle du säga?
Den delas också väldigt mycket upp i liberala och konservativa. Det är mycket vanligare att konservativa väljare, konservativa medlemmar av högsta domstolen, politiker och så vidare, håller sig till den här konstitutionalismen eller originalismen, medan liberala ser det mer som ett levande dokument som på något sätt måste omtolkas av varje ny generation med dess nya förutsättningar. Det har ju också kommit att ge upphov till debatten som har blivit hetare de senaste 10-15 åren om det man kallar aktivistiska domare. Alltså att det finns ett samband mellan att å ena sidan betrakta konstitutionen som ett levande dokument som behöver omtolkas hela tiden och å andra sidan fälla domslut som är politiska snarare än juridiska. Om man inte är originalist så öppnar sig ju möjligheten för att tolka konstitutionen i enlighet med tidsanda på ett annat sätt. Och då är ju risken stor såklart att besluten blir politiska snarare än juridiska.
Det finns en spännande spänning där som är värd att ta upp, och det är ju att originalismen associeras ju ofta med en textnära tolkning och en konservativ tolkning. Men det finns exempel på den konservativa tolkningen där den springer iväg lite och där den rent objektivt går en liten bit bort om vad konstitutionen egentligen säger. Ett ofta citerat exempel i rättsfilosofin när man undervisar är ju det andra tillägget, det som handlar om the right to bear arms. Mm. Alltså rätten att bära vapen på olika sätt. Där finns det ju domare och rättsteoretiker och författare i USA som har noterat att den här rättigheten, om den lästes originalistiskt så som man förstod den, så skulle det handla om rätten att bära vapen inom ramen för en organiserad milis. Och inte alls rätten att ha handvapen hemma för att försvara sig för det fall att det kommer någon och angriper den som en vanlig skurk. Att läsa andra tillägget originalistiskt, det skulle alltså på många sätt och vis innebära att man läser det på tvärs med den nuvarande konservativa politiska tolkningen. Så att det, även om det är precis rätt som Roland säger, att det finns en distinktion där de konservativa tenderar till att vara mycket mer originalister, så finns det fickor och sprickor i den här uppdelningen som är intressant att studera närmare också.
Och detta slår ju åt båda hållen då, för en sak som konservativa inte alls är emot är ju tanken om settled law, som man säger, att ju längre tid som har gått sedan ett beslut fattades i högsta domstolen, desto svårare ska det vara att riva upp det. Och då hävdar man nu då att Roe Wade har 50 år på nacken, och därför så har det blivit settled law. Och vad det betyder i sig är inte så lätt att veta. Men man skulle kunna säga, tror jag, du säger emot mig Niklas om du har en annan tolkning, att det dels har att göra med hur lagen har använts i en massa rättsfall, men också hur lagen har kommit att sjunka in i det allmänna rättsmedvetandet. När man hänvisar då från liberalt håll att det har gått 50 år sedan Roe Wade och därför är detta settled law, då har man inga problem med att säga att Second Amendment är settled law, som finns, alltså har funnits i sekler och varit accepterat i sekler. Så det finns en dubbel standard här som är politisk och inte juridisk.
Politiker tenderar att ha dubbla standards ganska ofta. Vad som har hänt nu är att det här utkastet har läckt ut. Det var publicerats utsprungligen av Politico. Man kan läsa det på internet. Det är totalt cirka 100 sidor inklusive appendix. Skrivet av en domare som heter Samuel Alito. Niklas, vad är det han skriver där? Kan du hjälpa oss igenom argumentationen?
För det första så rekommenderar jag att alla läser det. Det är ett intressant tidsdokument på massor av olika sätt. Så du säger att det är 100 sidor. 100 sidor juridisk text kanske inte låter som idealsättet att tillbringa sin ostakväll på. Men häll upp ett glas vin, ladda ner texten och sätter dig och läs. För det här är intressant. Det här är historia som är in the making. Vad Alito gör i den här domen, det är ju några olika saker. Han har ett rätt digert projekt som han måste ta sig an. Det första är att han måste utmana tanken att aborträtten kan på något sätt grundas i konstitutionen. Och sen måste han, precis som Roland säger, utmana tanken att det bör ändå respekteras även om det inte finns en grund i konstitutionen, därför att det är ett prejudikat, den så kallade stare decisis-principen eller settled law. Och han tar sig an båda de här uppgifterna med stor entusiasm, måste man säga. Det är ett väldigt syrligt skrivet underlag. Det finns många formuleringar här som kanske är mer kännetecknande för ett första utkast i högsta domstolen än för hur den faktiska domen sen skulle se ut. Där han lika mycket försöker övertyga sina meddomare som han försöker, så att säga, nå fram till det rätta rättsliga beslutet. Man ska komma ihåg att högsta domstolen är en så fascinerande institution, för här är ett antal personer som jag tycker att man borde kunna kalla de största rättsliga, juridiska, rättsvetenskapliga tänkarna i vår tid på något sätt. De är ju ändå, det här är gediget kompetenta personer, även om man har pratat om politiseringen av högsta domstolen på sistone, så är det kunniga, kompetenta personer. Och de ska nu försöka övertyga varandra om att komma fram till någon sorts slutsats. Och det gäller att försöka få ett visst antal på sin sida. Och man måste då ha 5 på sin sida och försöka övertyga dem allihopa att ställa sig bakom inte bara det domslut man vill ha, alltså upphävandet, utan också resonemanget man baserar det på. Så Alito kastar sig in i det här med stor entusiasm och det är otroligt intressant att läsa. För det första så tar han all heder och ära av Harry Blackmun som skrev Roe vs. Wade i inledningen och säger att det finns ingen som helst möjlighet att grunda aborträtten i konstitutionens 14:e tillägg. Det sätt på vilket Blackmun gjorde det var att säga att det 14:e tillägget handlar om rättssäkerhet. Hur rättssäkerheten följer integritetsrätten och kvinnans rätt i sin egen kropp är bara ytterligare en aspekt av integritetsrätten. Nu har jag förenklat, men bara för att säga ungefär vad Blackmun gjorde. Det som Alito säger, och det är här det blir väldigt kontroversiellt, är att han säger att ja, det är mycket möjligt och 14 tillägget handlar om rättssäkerheten och man skulle till och med kunna säga att det handlar om integriteten. Men det går inte att använda för aborträtten. För i aborträtten så ställs två individers integritet mot varandra. Det ofödda fostret och kvinnans. Därför så finns det ingen möjlighet att landa aborträtten i 14 tillägget. Utan man måste helt enkelt förklara att det finns inget konstitutionellt stöd för aborträtten. Och det här är det första draget som Alito gör då i den här domen och det är mycket intressant att följa och man behöver inte hålla med om det, men det är ändå intressant att se hur han gör det.
Och sen, vad är det nästa han behöver göra för att få hem sin poäng så att säga?
Ja, det nästa han måste göra det är ju att visa, precis som Roland säger, och han har ju alldeles rätt, som konservativ så gillar han ju settled law. Det är ju så att säga någonting som är viktigt, att man ska kunna lita på rätten. När rätten väl har avgjorts på ett sätt så måste man kunna lita på att det sen är så rätten faktiskt ser ut. Om man hela tiden överprövar sina tidigare domar, särskilt i den högsta domstolen som ju har prejudikatmakt, då blir ju rätten väldigt opålitlig. Så han säger att ja, det här tar jag på fullt allvar, men det är några olika saker som gör att jag ändå tycker att man måste kunna upphäva Roe vs. Wade. Och så sätter han upp en liten kriterielista för sig själv. Han säger att de saker man måste kunna visa först är ett, att det ursprungliga beslutet var fruktansvärt dåligt och med låg kvalitet och låg intellektuell halt. Så hela det här arbetet han har gjort för att ta heder och ära av Blackmun i början, det återanvänder han som första punkt och säger att det fanns ingen möjlighet att göra det Blackmun gjorde. Det var konstitutionsvidrigt och har varit konstitutionsvidrigt under lång tid. Andra kriteriet, säger han, är att det ska, om det ska vara ett prejudikat, verkligen vara settled law. Men det här är ju inte settled. Folk har ju bråkat mer och mer och mer om det här under tiden. Och faktum var att det fanns en pågående, skriver då Alito, process om delstatliga abortlagstiftningar som avbröts av Roe vs. Wade. Så istället för att det här löstes i demokratiets laboratorium som man kallar delstaterna, så avbröts det med utövandet av rå juridisk makt, skriver Alito. Så det har inte på något sätt bidragit till, det är liksom inte settled law. Och det tredje och sista argumentet som är kanske svårast att svälja, det är att han säger att för att prejudikat ska vara skyddsvärda så måste det vara så att man i samhället i stort har någonting som kallas för concrete reliance. Det vill säga att man litar till den rättighet eller till det utfall som prejudikatet ger. Och, säger han, det är uppenbart att den amerikanska medborgaren inte litar till föreställningen om att det finns en konstitutionellt skyddad aborträttighet. Vilket ju, om man tittar på statistik och undersökningar och sånt där, kanske är det skakigaste elementet i den här prejudikatsresonemanget som Alito för.
Stort tack för detta, Niklas. Roland, jag vet inte om du själv har hunnit läsa, men du har fått det sammanfattat här av Niklas. Vad tänker du om det resonemang som domare Alito har fört här?
Ja, jag har inte läst naturligtvis av just det skälet som Niklas angav. Jag tror inte det skulle bli lättare att läsa efter ett glas vin. Men det var ett väldigt dåligt underlag som Blackmun presenterade. Bland annat så söker han ju stöd i läkarvetenskapen. Det här beslutet utgår från fostrets möjlighet att överleva. Man pratar om first, second and third trimester. Vilket för rätt in i en oerhört kontroversiell fråga. Nämligen detta att på sal B så kämpar man för att rädda ett barn som har fötts i 22 veckan. Och i sal C så aborterar man ett barn i 22 veckan. Och det där, om man ska strikt följa Blackmuns resonemang, så borde aborträtten, alltså det här som Niklas sa om att vi pratar vi om en person eller två, så borde vi prata om två personer ju tidigare läkarna kan rädda ett foster. Och den där gränsen förskjuts hela tiden. och att se hur konstitutionen ska. Någon som helst bäring på det är ju väldigt svårt.
Roland är på någonting väldigt viktigt här, och det är ju att både här och i senare fallet Casey så börjar domstolen ställa upp olika typer av tabeller med när vissa rättigheter inträffar och inte inträffar och sånt där. Och ett annat argument som Alito trycker på i sitt resonemang, det är att det här har inte varit praktiskt tillämpbart. Det är ingen som kan läsa de här två domarna och utifrån dem förstå vad som faktiskt gäller. Så att prejudikatet i tillägg till de andra kritiska punkter som man har inte heller kunnat vara någonting som man kunnat operationalisera inom ramen för sjukvård och delstatlig lagstiftning.
Roland, det här andra som Niklas lyfter fram då, att Alito tycker att man ska kunna ändra på någonting som ändå har varit gällande lag i 50 år och bidragit till förutsägbarhet och att domstolen så att säga en gång har satt ner foten kring detta. Hur skulle du säga att det argumentet landar i amerikansk politisk kontext och bland konservativa?
Nej, det beror ju, jag nämnde det tidigare, det beror väldigt mycket på ens politiska uppfattning. Liberaler i USA tycker att det är helt okej att riva upp the Second Amendment som har långt längre tid på nacken och större stöd under lång tid i det amerikanska folkets rättsmedvetande. Men när det kommer till Roe Wade, ja, då är 50 år och en knapp majoritet i landet plötsligt ett väldigt starkt argument. Och argumentet för att riva upp Roe versus Wade helt enkelt att detta ska i någon mening beslutas demokratiskt, och sättet att besluta det demokratiskt är att låta varje enskild delstat fatta detta beslutet. Så tanken om settled law eller stare decisis är i sig svår, för den är inte definierad, men används också här med dubbla standarder beroende på vad man egentligen tycker om abort, inte om aborträtt.
Niklas, om den här domen som vi har sett ett utkast på då blir verklighet, vad händer då? Vad innebär det? Blir abort förbjudet i vissa stater? Eller överallt kanske?
Det vad som händer är att frågan återförs till delstatlig nivån, och olika delstater har ju olika inställningar i den här frågan, mycket beroende på hur de landar politiskt. Så det blir en delstatlig fråga om huruvida det finns en aborträttighet eller inte. Vissa stater kommer att ha en aborträttighet som kanske är mer omfattande än den som finns idag. Vissa stater kommer att förbjuda abort mycket tidigt. Det är också intressant att påpeka att det finns också något som kallas för trigger laws. Ett antal lagar som blir lag så fort Roe vs. Wade upphävs. Alltså en väldigt lustig sorts lagstiftning där man bara sitter och väntar på att Roe vs. Wade ska upphävas, och när den här domen då upphävs, för att man har ansett att det är en fråga om när snarare än om, då träder de här striktare abortlagarna i kraft. Så att det blir ett skifte definitivt i rättighetslandskapet i USA, det måste man säga. Men det blir också ett skifte i beslutslandskapet, för att beslutsfrågan återförs till delstaterna helt och hållet.
Vi kommer att se, om Roe Wade nu upphävs, så kommer ju valkampanjen nästa gång att den kommer att se ut på ett sätt som den aldrig har gjort tidigare. Vi kommer att ha en del delstater där det inte är lönt att argumentera för eller emot. Men det kommer att vara en del delstater där det är 48-52 eller där det är jämnt. Och där kommer donatorer från hela landet att ösa in miljarder dollar i val som är normalt sett inte uppmärksamma. Som ett litet distrikt i Mississippi kommer helt plötsligt att ha två stycken kandidater som har 150 miljoner dollar på kontot att spendera på sina kampanjer. De kommer att få stor internationell uppmärksamhet. Vi kommer att se förmodligen uppmärksamhet för fjuttiga val i distrikt som nästan är lika stor som själva presidentvalet.
Mm. Det kommer också påverka the midterms. Det är precis som Roland säger. Om man försöker förstå varför det här läckaget har skett, så är det ju inte orimligt att tänka sig att den som har läckt har tänkt att det gör ingenting att skada domstolen, för den är som den är och den har redan politiserats. Och det här fallet i sig, det är inte så vansinnigt viktigt, men det kommer ha en extremt mobiliserande effekt på de demokratiska röstande att en sån här dom kommer ut innan the midterms. Så jag tror att det är precis som Roland säger, att det finns en politisk politisk sprängkraft i det här avgörandet.
För en fråga här, det handlar ju delvis om vem det är som ska ha rätt att besluta ifall det ska ligga liksom inom delstaternas politikers makt eller om det här ska liksom då uppföras upp till Washington och hur man tolkar konstitutionen, och det är en sak. Men den verkliga sprängkraften här, det ligger ju i själva abortfrågan som är då extremt kontroversiell i USA på ett sätt som, i Sverige så är det ju ganska okontroversiellt uppslutning bakom vår abortlagstiftning, men så är det ju inte i det. Kan ni säga någonting om det, Roland? Hur kommer det sig att abortfrågan har fått den här enorma sprängkraften i USA? Vilka krafter, centra är det som ligger bakom och vilka tankeströmningar?
Ja, till en början så då var det en religiös uppdelning. Det finns flera avsnitt i Bibeln helt enkelt som säger att det ofödda barnet är en människa i olika sorters formuleringar. Och är det på det viset, då bör det ofödda barnet ha samma rättigheter som efter förlossningen. Mm. Det avspelar sig till och med i språkbruket. Jag säger det ofödda barnet. Någon annan hade sagt fostret. Mm. Men sen har det också kommit att bli mer och mer en medicinsk fråga. Läkarvetenskapen har ju dels kunnat då flytta gränsen för när man kan rädda ett för tidigt fött foster. Men man har också på olika sätt kunnat visa att det ofödda barnet är en mer sammansatt person än vad man har vetat tidigare. Man brukar prata om personlig identitet. Vad är det som gör, Andreas, att du idag är densamma som du var igår? Att ni är identiska. Och då är ett väldigt vanligt argument att man har en kedja av minnen. Du minns dig själv för en timme sedan och den Andreas för en timme sedan minns sig själv för en timme tidigare och så vidare bakåt. Nu för att ta ett exempel så vet man att alltså foster eller ofödda barn, de har minnen från 5-6 månader i livmodern. Man spelar olika sorters musik och sen när de är födda så reagerar de på olika sorters musik till exempel. Okay.
Det här är ju viktiga argument, förstår jag, för den sidan då som kallar sig pro-life. Om vi tar den andra sidan då, varför är det här så enormt mobiliserande även på andra sidan, pro-choice eller vad det brukar kallas? Niklas, vad säger du?
Ja, alltså det kan jag egentligen inte uttala mig om, ska jag säga. Utan jag tror att det här är abortfrågan i sig. Den är ju för mig rätt så skild ifrån den rättsfilosofiska frågan som ligger till grunden här. Och oändligt mycket mer komplicerad. För det här har vi att göra med etiska avgöranden som har att göra med frågor om personlig identitet. Det har frågor om när en människa är en människa och vem som har rätt till vad. Så att jag föredrar att inte vada ut i den debatten utan hålla mig på rättsfilosofins trygga område om det går.
Men det är ju också en rättighetsfråga, intressant. För det handlar ju om kvinnans rätt till sin egen kropp. Så det finns ju en rättighetsaspekt.
Ja, absolut finns det en rättighetsaspekt där också. Men om man bara enkelt tecknar den här konflikten så är det ju frågan om huruvida det är en eller två personer. Precis som Alito säger. Är det frågan om personlig integritet, kvinnans rätt till sin integritet och därför också rätt till abort? Eller är det en fråga om två individers integritet och i så fall så är 14 tillägg rättssäkerhetsmodell inte tillgänglig. Det är där mycket av kärnkonflikten ligger.
Och det är det kokar ner till helt enkelt. Alltså aborträttsförespråkare betraktar detta från kvinnans perspektiv medan aborträttsmotståndare betraktar det från det ofödda barnets perspektiv. Man skulle kunna säga jag då som är abortmotståndare tycker ju att man har gjort aborträtten till en ibland mycket raljant säga till en arbetsmarknadsfråga. Alltså kvinnors möjlighet att vidmakthålla eller skapa en karriär trots att man är den som bär på barnet och kunna välja tillfälle i livet när man skaffar barn och sådana här saker. Och det är ju naturligtvis, om man då tycker att det rör sig om två personer, då är det ju en djupt kränkande syn på den ena personens liv.
Vi ska snart runda av. Bara en sista fråga. Varför sker det här just nu? Det har gått 50 år som sagt sedan Roe vs. Wade. Nu kommer en förändring. Har det att göra med att Trump har utsett, han fick utse tre domare? Eller vad Niklas, hur ser logiken ut här?
På ett sätt så är det ju naturligtvis så att Trumps domarutnämningar spelar väldigt stor roll här, eftersom han lyckades balansera om domstolen med de här nya domarna. På ett annat sätt så måste man ju undra var de här domarna kom ifrån. Och där är det så att utan att hänfalla till några konspirationsteorier så kan man konstatera att den amerikanska konservativa rörelsen har bedrivit ett oerhört strukturerat och disciplinerat arbete med att plocka fram domare som har en originalistisk ståndpunkt helt enkelt. Och då kan man särskilt nämna federalistsällskapet som har varit en mycket framgångsrik mekanism för att både hålla samman den här skolan och hitta domare som i allt väsentligt bekänner sig till originalismen. Och det, jag vill verkligen betona att det är ingenting klandervärt i detta, utan att det bara är ett strukturerat, ett disciplinerat arbete för att driva en viss rättsfilosofisk synpunkt som det är sällan man ser. Det påminner, närmaste vi har är så att säga rättspositivismens intåg i Sverige, där också bedrevs ett rätt disciplinerat arbete från väldigt mycket av de juridiska fakulteterna för att driva hem Axel Hägerströms tankar och idéer. Och det här är fascinerande i sig, därför att det är långsiktig opinionsbildning som leder till plötsliga skiften. Det är det som det sker i det tysta, och där det är små förändringar över tid som faktiskt leder till rätt betydande skiften i det politiska landskapet. Och det är lätt att missa de där långsiktiga förändringarna, därför vi fokuserar alltid på skandalerna.
Det är en god poäng, för det är inte alls på det viset att pro-choice, alltså aborträttsförespråkarna, har haft ett svagare engagemang. Kanske ibland till och med tvärtom. Men de har inte varit lika skickliga. De har inte samlat sig på samma sätt. Det finns ingen organisation där man skulle väl kanske nämna Planned Parenthood som den största exponenten för den opinionen, men det är ju en rörig organisation.
Det är ju inte en fokuserad på domaren eller juristen eller juridiken här. Det är svårt att hitta någon motpart till federalistsällskapet, ja, på pro-choice-sidan. Ja. Och det är en påminnelse till alla om oss att plötslig förändring drivs av långsiktiga, tålmodiga investeringar, och sen så kan man tycka vad man vill om det.
Men demokrati bör fungera.
Precis, så det får bli ett tips till den som vill förändra samhället. Börja med juriststudenterna och håll er kvar vid dem, så kanske det, i alla fall i USA.
Jag vill också ge ett kompletterande tips. Förändra inte samhället.
Nej. Det får stå för dig Roland, men det är någonting man kan ta med sig om man vill. Stort tack för att ni kom till mig, Roland Poirier Martinsson och Niklas Berild Lundblad.
Tack själv.
Tack själv.
Och tack till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet där tre män diskuterar aborträtten. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.